Okej, no, Johannes börjar alltså med att säga att vi inte ska tro vad som helst. Och man kan ju tänka så här att det här är något som kristna och religiösa måste alltid göra. Vi ska alltid tro på allt som sägs. Men Johannes tycker inte det, utan han säger att allt ska prövas. Att man ska ifrågasätta det man hör. Det här med att inte ifrågasätta det man hör kanske passar mera ihop med något sekter och sådana här grupper där man inte får på något vis, man måste ta allt som kommer på något sätt. Men så är inte den kristna tron. Och vad heter det? Paulus talar om samma sak i Apostlagärningarna 17:11 när där han kommer och talar till, jag tror det var Paulus eller Petrus förresten, talar till folket i Berea. Och det står att folket i Berea då forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Det som de fick höra alltså. Och sen säger han rakt på sak i 1 Korintierbrevet 15 att men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Så det finns en sån här, vad ska vi säga, ärlighet med fakta, en öppenhet i Bibeln tycker jag. Också i hur saker behandlas i evangelierna så ser man en sån här ärlighet. Och det hör till den kristna tron och Johannes uppmanar oss då att tro inte varje ande utan pröva om andarna kommer från Gud. Han vill då varna för falsk lära och han säger att vi inte ska tro vad som helst bara för att det kommer från en religiös källa. Och det här kanske låter lite radikalt också för han ganska klart då säger att det här är rätt och det här är då fel. Och vi är kanske mer bekväma med att nej, alla har ungefär lika rätt eller det är på något sätt bekvämare och så här. Men Johannes menar att nej, inte alls så, utan det här är rätt och det här är fel, delar han upp saken här. Och det verkar vara andlig lära det frågan om här, för det förknippas med ande. Han talar om att pröva om andarna kommer från Gud, fast han talar om en slags lära, undervisning. Så vi är uppmanade att vara kritiska med vad vi tar emot för religiös lära eller undervisning. Och han menar då att antingen har den här läran sin grund i Guds ande eller i falska profeter. Och det finns på många ställen i Bibeln det här samma sak, alltså varning mot falsk lära. Det är inte så att säga exotiskt i Bibeln att hitta det, utan vi har det i, när Paulus talar åt Timoteus så nämner han det här, Jesus varnar om det. Paulus i Efesierbrevet säger åt dem där att i 4:14 att ni ska inte låta er kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Så Paulus tar fram det så här och det mest kända kanske då i Apostlagärningarna 20:29 när Paulus lite så här torrögt talar sina sista ord åt de äldste i Efesos och säger så här, Apostlagärningarna 20:29-30. Jag vet att när jag lämnar er ska rovlystna vargar tränga in bland er och det kommer inte att skona jorden. Jag bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Så det var en hjärtesak för Paulus. Han i tårar säger åt dem att den största faran är inte i omständigheterna där ute, som det finns många av. Och samma i 1 Petrusbrevet som talar om att det fanns ju onda kejsare och allt möjligt som påverkar deras liv. Men den här faran ses då ändå främst i falsk lära. Så det att akta sig för vad man sväljer för lära finns mycket hos Paulus och i Bibeln överlag. Och det fanns också i Gamla testamentet. Gud säger i Jeremia 14:14 så här att profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller befallt dem att tala till dem. Jag har inte sänt dem eller befallt dem eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans bedrägerier är vad de profeterar för er. Så det har funnits då i Gamla testamentet, Och det finns i Nya testamentet på många ställen. Hela andra Petrusbrevet nästan handlar om falska lärare. Och nästan hela Judasbrevet också. Så det verkar ofta gälla det att sanningen förvrängs. Det är inte så att det är solklart fel. För då skulle det inte finnas någon chans för det här budskapet att komma in i någonstans. Utan det är sådär att det finns sanning och sen förvrängs den lite och sen kommer den in. Det verkar vara så det funkar. Johannes har tidigare här sagt så här och varna och sagt att det fanns en grupp som har gått ut från oss men hörde aldrig till oss där i och den som han skrev det här åt. Och han har sagt så här också att kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Den som ägnar sig åt synd är av djävulen. Så han har gjort en väldigt klar skillnad mellan två grupper där då. Och nu kallar han dem här till falska profeter som har gått ut i världen. Nu han går vidare i verserna 2-3 och 5-6 att berätta de här kännetecknena för de här. Att vad det är som kännetecknar den här falska läraren. Vad är det som det hänger på? Och han berättar hur vi kan urskilja den falska anden eller läraren från den riktiga. Och det här betyder ju att han egentligen definierar något som man skulle kunna kalla ortodoxi. Det är ju rätt lära. Så det verkar finnas här att Johannes tycker att det går att göra det. Att han beskriver vad som är rätt lära egentligen. Och det hänger på en sak egentligen. Det är att hur vi förhåller oss till och hur vi förstår Jesus. Hur vi tänker om Jesus är helt enkelt nyckeln till hela den kristna tron. Och det som Paulus då säger, vi ska se här, Johannes förstås, säger att Guds andes lära bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Det är i vers 2. Att varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud. Och det är det som Petrus i Matteusevangeliet säger ungefär med lite olika ord. Han säger så här när de frågar att vem Jesus är. Så säger han att du är Messias, den levande Gudens son. Så det här att Jesus är Kristus som har kommit i köttet som finns här. Och det som Petrus säger att du är Messias, den levande Gudens son. Det är den kristna tron. Det är det som definierar det. Och vi kan då se på det lite mer i detalj så. Det betyder att vi bekänner att Jesus är en historisk person. Han är den smorde, den som kallas det mer grekiskt då Kristus eller mer judiskt som Messias. Som skrifterna vittnar om och som förutsade hans kommande. Det är inte som att då Jesus har kommit som att falla från tomma intet på något sätt som ett äpple från himlen. Utan han kom in i ett sammanhang, in i ett visst släktled. Han har kommit till det judiska folket som frälsare och som kung. Och det är ju det hans namn också betyder, som det står i första kapitlet i Nya testamentet, att hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så han kom för att frälsa sitt folk från deras synder. Han kom också, ser vi i Matteus 1, att han var Abrahams son och Davids son. Och det betyder att han var den utlovade kungen och den genom vilken jordens alla släkten skulle bli välsignade. Han kom alltså för att uppfylla de profetior som hade blivit som fanns i Gamla testamentet och de löften som Abraham och David hade fått. Så han kom inte från tomma intet utan han kom enligt skrifterna. Han kom till judarna. Det bekänner vi. Han var också den som kom i köttet, alltså blev han född som människa genom Maria. Och detta är ju den apostoliska trosbekännelsen också fram när den sammanfattar då vem Jesus var och vem han är. Och enligt trosbekännelsen så är Jesus då Kristus och han är Guds enda son och han är vår Herre. Och han var avlad av den heliga anden och föddes av jungfru Maria. Alltså han var Gud och han var människa. Han var en historisk människa som led under en viss romersk ståthållare. Och i sitt ursprung var han alltså Gud. Och ännu tydligare kommer det i den nicenska trosbekännelsen. Jag plockar lite därifrån. Där står det så här. Att han var född, inte skapad, av samma väsen som fadern. och på honom genom vilket allt har blivit till, som för oss människor och vår frälsning steg ner från himlarna, blev människa av kött och blod genom den heliga anden och jungfrun Maria, korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus, led döden, begravdes, uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och där var mycket. Men där var också det här att han är inte skapad, han är av samma väsen som fadern. Han är den som för oss människor och vår frälsning steg ner från himlen, korsfästes för vår skull. Det här finns i de här trosbekännelserna, ser vi. Och det kanske är orsaken varför vi har de här trosbekännelserna, att man har villat skydda den kristna tron för falsk lära. Och det här kanske då någon kan tänka att verka lite långsökt, eller sådär att okej, men är det relevant för idag då? Jag skulle säga så här att till exempel en lärare som säger att Jesus var bara en människa och han var en god moralisk ledare eller något sånt, så det är ju inte den kristna tron. Så visst är det viktigt att fundera på de här sakerna. Eller sen kan vi tänka att vi kan godkänna att han har någon slags andlig figur, någon slags andlig substans som vi på något sätt kan koppla med. Det kan också världen svälja, den tanken. Alltså världen har det helt okej, eller kan förstå att okej, att han var en god moralisk lärare kanske, eller sen att han var på något vis en andlig figur. Men enligt Johannes talar då villolärarna utifrån världen, och därför lyssnar världen till dem. Och av någon orsak verkar det vara så att det här moraliska exemplet är okej, och det här helt andliga exemplet är okej. Men det som är svårt, men det som ändå definierar den kristna tron, är att Jesus var den utlovade frälsaren som var både Gud och människa. Och det är den kristna tron. Att syndare helt enkelt behöver frälsare, och människan behövde en frälsare som både var Gud och människa. Och vi kan ju fundera på det där en stund, att varför behövde Jesus vara både Gud och människa? Han behövde vara människa därför att Guds rättfärdighet kräver att den mänskliga naturen som har syndat också betalar och upprättas. Och Gud behövde han ju vara därför för att han i kraft av sin gudomliga natur kunde bära Guds vrede i sin mänskliga natur. Så vi behöver det att Jesus är både människa och Gud, och det är det som han var. Och som rättfärdig så kunde han återställa åt oss vår ställning med Gud och ge oss liv. Och det här då tar Johannes fram som skydd för falsk lära att komma ihåg de här grundsanningarna. Och i vers 6 kommer han då till att han vill igen uppmuntra och bekräfta den här apostoliska tron. Han säger att den som inte har den här läran är inte från Gud. Och att det finns två andar som sagt med två läror. Det finns sanningens ande och villfarelsens ande. Den ena vittnar om sanningen och den andra har då förvrängt sanningen. Okej, det här pekar ju på att kristendomen skulle vara en väldigt dogmatisk lära. Men det finns mer att säga om saken. Och nu kommer vi till, och kristendomen är en dogmatisk lära, men vi kommer nu till verserna 7-12. För det finns nog balans här. För om vi tänker till exempel på fariseerna i Jesu tid, så de var ju väldigt laglärda, de var ju dogmatiska, och de var nog väldigt säkra på sin sak. Men representerar de då den rätta tron? Det kan man ju fråga sig. Det att man är tvärsäker på sin sak behöver ju inte betyda att man har rätt. Och Paulus säger i Romarbrevet 10:2-3 så här, att jag kan vittna om att de har en iver för Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet, och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Så enligt Paulus så är det inte alls så att om du bara är jätteivrig och du har iver för Gud och du är tvärsäker på din sak, så det behöver inte betyda att du har rätt. Så det finns alltså i den kristna tron något mera än bara att den är dogmatisk, att den säger att vissa saker är si och vissa saker är så. Så det behövs en medsticka för den här äkta läran, om vi säger som så. Och Johannes tar nu fram då kärleken för att testa den här läran, så att säga. Vi får det här kärlekstestet. Och kanske han har i tankarna det som Jesus sa i Matteus 7:15-20. Jesus sa så här: akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fåra kläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem, och man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs ner och bort, huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Så jag tror att Johannes tänker kanske på Jesu ord att det också syns i frukten, att det leder till någonting. Och Johannes tar nu fram den här kärleken som det där ett tecken på att sakerna är rätt helt enkelt. Han har ju tidigare också sagt att man ser äkta tro i det att man vill hålla fast vid hans bud och att vi älskar våra bröder och att vi inte ägnar oss åt synd och att vi tror att Jesus är Kristus. Han har tagit det här tidigare fram här. Och nu fortsätter han som sagt med kärlekstema i verserna 7 och 8. Och han säger att mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Och det här är då motvikten till en lära som bara är kall och dogmatisk. Den här rätta läran verkar också vara väldigt varm, för Gud är kärlek och vad heter det, därför kan inte den här, så ser vi den rätta tron i kärlek. Och här finns ju förstås också en fara att springa iväg med det här ordet kärlek, för det kan ju lite betyda vad som helst. Det som känns bra för dig kan betyda kärlek för någon, eller lyssna till ditt hjärta till exempel kan vara kärlek, tänker någon. Men Bibeln säger att bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Så kärlek kanske behöver definieras. För det kan ju också användas som en orsak att glömma bort allt som vi tidigare har läst om, att det faktiskt finns någonting som kan kallas då den apostoliska kristna tron. Så Johannes menar inte att kärlek betyder att vi lämnar bort Gud, utan tvärtom. Vi tar emot Guds kärlek. Så har vi någonting att ge vidare också. Och vi kommer inte med kärlek till Gud, utan han böjer sig ner först till oss i kärlek. Och vi tar emot Guds kärlek. Och nu kommer vi till det mest centrala, till grunden för vår tro och vår lära, nämligen vad Gud har gjort. Och till korset. Och vi läser verserna 9-10 nu. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och det här passar ju bra så här efter påsken, att fundera på det här, att det här korsets tema är centralt för den kristna tron. Att det finns en orsak att den här symbolen korset är kristendomens symbol. Och det finns en orsak varför påsken är den största festen. För korset är i centrum för den kristna tron. Och Johannes vill nu som visa och skapa en slags standard så att vi förstår vad kärlek är. För kärlek är ju som sagt bara ett ord. Och ord kan ju lida inflation. Vi kan ju säga att jag älskar dig och jag älskar köttbullar och jag älskar Jesus. Och, ja, så det kan vara så där att man kan kärlek kan lida inflation, ska vi säga. Så här som bankman så kan inte låta bli att tänka på valuta i det här sammanhanget. Att det är ju så här att idag så bygger ju valutans värde mycket på det att på förtroende helt enkelt, mellan institutioner och centralbanker. Vi litar på att när vi har pengar, att det har ett värde för att det accepteras generellt att det har ett värde. Men tidigare var det faktiskt så att valutans värde var grundat i och kopplat till guld. Så när du hade pengar så du visste att okej, jag har den här valutan här, men det här betyder att jag också har då en viss mängd guld. Så det förknippades någonstans, det hade en substans någonstans. Och lite på samma sätt vill Johannes koppla det här att hur vi vet vad kärlek är, så han kopplar det någonstans så att det har någon substans, att det har som en grund. Lite som den här guldmyntfoten som man kallade det, som gjorde tidigare. Och helt enkelt att vi får se vad den riktiga, verkliga kärleken hänger på. Och det är ju i korset. I korset har vi Guds kärlek definierad. Korset är därför då knutpunkten för all så kallad ortodoxi eller rätt lära. Och där möts den här rätta läran och kärleken. Där ser vi både den här historiska händelsen och som vittnar om vem Jesus var. Men vi ser också grunden för den kärlek som den kristna tron bygger på. Guds kärlek till syndiga människor. Allt det här kommer ihop i korset. Paulus säger i Romarbrevet att för om vi som Guds fiender blir försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Alltså Gud är den guden som älskade sina fiender och kom ner och korsfästes för vår skull och led döden och uppstod. Korset är därför sammanfattningen av hela den kristna tron. Och därför bekänner vi att korset är den mest passande symbolen för vår tro. Och fast det var en romersk avrättningsmetod, så är det en passande symbol för den kristna tron. För den påminner oss om hur mycket Gud älskar oss och hur djupt vår synd vägde. Och för världen så är det här ju ren dårskap. Att det här ska vara nu centrum för en tro. Att det här låter ju som dåraktigt, kan världen tänka. Och ser inte den här härligheten här. Och Paulus uttrycker det bra i 1 Korintierbrevet 1. Och jag läser därifrån. Alltså om det här om korset. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra slut på det visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Så här ser vi att Paulus kallar det till dårskap. Det är ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Och Gud beslöt att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Så det här är faktiskt en andlig sanning som är central för den kristna tron, men som samtidigt kan verka tokig helt enkelt. Men så här är den kristna tron. Kristus som korsfäst är helt enkelt vår tro. Och det finns något härligt i det här korset, vi vet det. För den sammanfattar Guds kärlek till oss. Och Paulus beskriver någonting om det här i Andra Korintierbrevet 4, 3-4. När Paulus beskriver det här vårt evangelium så här att om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Att det finns en slags härlighet i korset som är en andlig sanning som kräver andliga ögon att man kan ta emot helt enkelt den här sanningen. Och i Johannes evangeliet så beskriver Jesus faktiskt sin egen korsdöd som att stunden när han ska förhärligas. Han talar om att människosonen ska bli förhärligad när han dör på korset. Och det är ju nog en paradox på något vis. Att han dör ju på korset, men han beskriver det som att han förhärligas. Och i Kolosserbrevet står det också om den här korsfästelsen att han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Att Jesus triumferade över mörkret, över ondskan på korset. Så korset är en paradox i korset. Att korset där Jesus dog, så samtidigt är det stället där han förhärligades och han triumferade. Och det är en djup sanning som ligger i det här. Det här är då korsets dårskap. Guds svaghet som är starkare än människornas styrka. Och det här stora mysteriet är att han som är fullkomlig, fullkomligt rättfärdig, samtidigt rättfärdigt kan förlåta syndare utan att han gör fel. Det som det står i Romarbrevet 3:25-26 att honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Och det här är möjligt på grund av det som han gjorde på korset, att han både är rättfärdig och kan förklara den rättfärdig som tror på Jesus. Och det som vi märker är att vi behövde det behövdes ett offer helt enkelt. Och det här kan också kännas, man kan tycka att det är brutalt eller lite hedniskt till och med, men så här finns det i skrifterna också uttalat, det talas om offer. Vi vet att Kain och Abel bar fram offer, som vi hörde senaste, Simon predika. Och vi har ju tabernaklet och templets gudstjänst och det bär ständigt fram offer. Och vi har Abraham som skulle offra Isak och då kom Gud med ett ställföreträdande offer istället. Och när Israel skulle bli befriad från Egypten och undkomma Guds straffdom där, så då skulle det offras ett lamm. Och det här påsklammet som Jesus då på påsken i sin tur, i den här första nattvarden, så han instiftar det här som grund för det nya förbundet där hans blod och hans kropp är centralt. Så det finns någonting i det här offret som är centralt i Bibeln. Vi behöver det här lammet, Guds lamm, som är Jesus, som tar bort världens synd. Petrus talar om det också i första Petrusbrevet. Han säger att vi har blivit friköpta från det meningslösa liv vi ärvt från våra fäder med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Så vi kan inte riktigt vända bort oss från den här bilden av ett offer. Så Bibelns budskap och korsets budskap och det apostoliska kärleksbudskapet säger att ett offer behövdes. Och ett offer blev också offrat för oss på korset. Jag läser ännu Hebreerbrevet 10:11-14. Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har burit fram ett enda syndoffer för alla tider och han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Så hela Bibeln vittnar om att det behövdes ett offer för vår synd. Och det finns väl ingenstans så klart som i Jesaja 53. Och jag läser därifrån Jesaja 53, 10-12. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga. Och han bär deras skulder. Därför ska jag ge honom de många som hans del och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som bar de mångas synd och gick in i överträdarnas ställe. Och här har vi också då påsken definierad och korset. Och vi blir påminna om att ta den här, påsken vidare från påsken till att ha det i tankarna hela året runt förstås. Och Johannes berättar då om den här kärleken som ligger bakom det här. Det är inte så att Gud blev kärlek för att han gjorde det här, utan Gud är kärlek. Därför gjorde han det här åt oss. Och detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och det var faderns vilja, vet vi från Johannes 3:16, som säger att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så här har vi då kärlekens guldmyntfot, grunden för vår tro och allt som heter apostolisk riktig lära. Han älskar oss först, vi som var hans fiender och syndare som hade vänt ryggen åt honom. Och det här är orsaken varför alla som har gått fel och gjort fel kan vända sig till Gud. Han älskar och han har försonat och han ska upprätta alla som kommer till honom. Det står att alla som kommer med förkrossat hjärta och bedrövad ande till honom, så förlåter han och upphöjer han. Inte bara det, utan alla som kommer till honom får bli kallade och vara Guds barn. Och så här lyder evangeliet om Jesus Kristus, att Gud är kärlek. Jesus beskriver det i sin död så här i Johannes 12:24, att om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Och det här är den kärleken som inte bara stannar vid oss utan flödar vidare enligt Johannes. När vi har tagit emot en sådan kärlek är vi skyldiga att älska varandra. Och det är grunden för kristen kärlek. Att Guds kärlek först når oss och från oss sedan vidare till andra. Det här är då korsets teologi och skyddet för alla falska läror. När vi greppar det här korset så har vi sanningen. Och då är frågan att har vi stått vid korsets fot och har vi förstått den här guldmyntfoten för all kärlek? Och har vi tagit emot Guds kärlek personligen? Vi ber till slut.